Okej, en del av er var med igår, en del av er var inte med igår. Och det var ju en intressant summering som du gav mig, broder. Det var, vad du sa, det var mycket mörkt också, sa du. Jag ångrar mig nästan, vad gjorde jag igår egentligen? Men ljuset framträdde, ja precis, och vi slutade ju ljuset i alla fall. Det är ju så att det här med den sista tiden har ju två sidor. Det är ju, allting är ju inte bara positivt i den sista tiden. Det förstår vi ju när vi läser skrifterna. Och vi utgick i, för dig som inte var med igår då, så kan vi bara ge en liten kort bakgrund och summering. Vi utgick ifrån Matteus 24 kapitel ganska mycket och talade om tidstecknen. Och försökte då att relatera tidstecknen, det vi läser i texten, till tiden. För att se att det faktiskt är så att det Bibeln säger, det sker i tiden också. Och det finns ju, det är mycket som är mycket som kan bli konkret för oss då. Och mycket som blev konkret igår också. Och vi rörde vid en del kanske lite känsliga områden och sådär. Men ja, hoppas det gick bra. Att du kände att det var okej. Det är ju, annars blir det ju inte lika roligt. För mig heller, va, om inte det är okej. Så man kan lyckas och man kan misslyckas, och jag tycker vi hade två härliga samlingar igår, två fina samlingar tillsammans. Fortsätter vi idag då lite grann här och talar om den sista tiden igen, och jag kommer att röra vid den kontroversiella sidan av den sista tiden idag på förmiddagen, tänkte jag. Vi skjuter från höften, känner jag. Vi tar chansen här. Men jag tror att det är okej i eran miljö faktiskt. Det finns ju en del känsliga områden. Och bland annat det här med när vi talade igår om att det finns tre stycken visare på den profetiska tidsklockan. Så är det ju församlingen som Kristi brud som ska upprättas. Och sen är det ju då missionsuppdraget som ska slutföras. Det är också ett tydligt tecken. Och sen har vi det här, det profetiska ordet om Israel som nation och folk, som också är ett tidstecken. Och kanske den känsligaste biten, den känsligaste frågan. Men jag ska röra lite grann vid det i förhållande till församlingen, tänkte jag idag. Därför att det hör till det här. Och jag ska göra det så varsamt jag kan. Och jag vill bara ge dig då lite grann våran utblick när det gäller det här med Israel då. Och när vi talar om Israel idag så är vi fullt medvetna om konflikten som pågår mellan Israel och Hamas, Israel och Gaza. Och det är ett område som vi inte på något sätt är obekanta med. Och kanske inte lika mycket Eva som jag då. Jag har gjort över 50 Israelresor. Ja, som jag sa igår, gått två stycken kurser i landet. Och rest mycket och lärt mig mycket av de guider som vi har personlig relation till. Och utvecklat då en fått växa in i en kunskap som jag är väldigt tacksam och glad för. Så idag så kan jag guida hela landet själv. Jag kan ta en turistgrupp i en buss och guida hela landet. Nu får jag inte göra det utan ett speciellt tillstånd, därför att jag har inte den israeliska statens guidelicens. Men tillsammans med en erfaren, eller stående under en erfaren och godkänd guide i Israel, så kan jag då få tillåtelse att guida hela landet. Och har gjort det några gånger. Och det är en fantastisk upplevelse att få göra det. Att få röra sig i det som kallas Israel. Att få röra sig på det område som kallas för Västbanken. Att också få röra oss, inte inne i, men när vi kan röra oss nära det som kallas för Gaza. För vi har inte tillåtelse att åka in där med turistgrupper. Och det som vi har utvecklat en relation och under alla år då. En relation och en gemenskap med både judar och araber och palestinier. De församlingar som vi besöker ibland i när vi är i Israel, det är i första hand det som vi har en djupast relation till, är faktiskt palestinska församlingar. Palestinsk kristna inne i Betlehem. Och vi har träffat samma bröder där. Pastor Nihad som har en församling inne i Betlehem. Och sen har vi också en inte så djup relation, men ändå en liten relation till en församling, en judisk kristen församling i Netanya. Så finns det flera kristna församlingar också i Jerusalem. Så. Men det vi har haft mest kontakt med när det gäller församlingsliv, då är det inne i Betlehem, den här mycket intressant församling. Mycket spännande situation som de befinner sig i som kristna där inne i Betlehem. Då. Och Betlehem tillhör Västbanken. Jag kommer inte att lägga några politiska värderingar i den här predikan. Jag predikar inte utifrån ersättningsteologi. Alltså jag tror inte att det är som en del tror att Israels plats och funktion i tiden har upphört. Utan att församlingen rent frälsningshistoriskt har ersatt Israels betydelse. Jag tror inte det. Utan jag tror fullt och fast att det fortfarande finns ett profetiskt ord som gäller Israel som nation och folk. Oavsett hur känsligt, jag tror att det finns det. Och att Gud har ett parallellt skede med Israel och församlingen. Och jag tror också att det är så att både Israel och församlingen är två av Guds ögonstenar. Och Gud följer nogsamt de här två storheterna i tiden. Den sista tidens utveckling. Och jag tror också det är viktigt att man med det perspektiv vi har i Sverige. Och det informationsflöde som vi har i Sverige när det gäller det som händer i tiden och som händer också i Israel, så tror jag det är viktigt att man ber Gud om vishet att sortera, därför att när man då befinner sig som vi har gjort mycket i landet Israel och rört oss på alla de här områdena. Okej, det är ett konkret exempel innan vi läser några texter. Jag hade varit i Israel en period och vi hade varit i ett område väldigt nära Gaza, och det var bara en konflikt mellan Israel och Gaza där som det är emellanåt. Och vi hade varit ganska nära den där konflikten. Och jag kom hem till Sverige så att jag tittade på Rapport på Kanal 2, och de gav en rapportering om och en kommentar till den här incidenten som hade varit, och den kommentar som gavs då av en av Rapports utrikeskorrespondenter där som var i Sverige då upprörde mig, därför att vi hade sett det nära. Och vi hade en information som var från det att vi hade varit på plats tillsammans med både israeler och araber. Eller judar och araber. Och vilket då gjorde att jag blev upprörd över hans rapportering och hans kommentar. För det stämde överhuvudtaget inte med verkligheten. Så jag tog direkt kontakt med Rapport och bad att få tala med den här mannen. Vilket jag inte fick, utan skickade en mail. Och direkt till honom, och fick svar på 5 minuter. Han ville checka upp min vem jag var och så vidare, och jag informerade honom vem jag var, och det dröjde 10 minuter så hade vi ett samtal och en dialog och en diskussion om den här rapporteringen. Och det som upprörde mig mest var egentligen historielösheten hos den här personen, och att han kunde ge så konkreta bedömningar utan att känna till det historiska perspektivet. Och vi hade en bra dialog, så det var ingen liksom, vi hade helt olika uppfattningar om vissa saker, men det har man ju ibland, så är det ju. Men det slutade med att han inbjöd mig till en paneldebatt på TV2 om hela Mellanöstern och situationen i Israel. Och jag sa okej, så vem ska du ha mer än mig runt debattbordet? Och då hade han 3 personer till som skulle vara med, som alla jag skulle stå helt ensam i min uppfattning mot 4 stycken riktigt skärpta personer. Och då begärde jag att få ta med mig 2 stycken som kunde stå på min sida, så att vi får en mer balanserad debatt, vilket jag inte fick, och då tackade jag nej till debatten. Och det kanske var lika skönt för mig, gissar jag, att inte hamna i det där. Men det här är en känslig fråga. Jag vill också att du ska ha med dig det när vi talar om det här nu, att jag är absolut ingen vän av våld och krigshandlingar. Det här är ju en situation där mycket våld förekommer, och det går absolut inte att försvara naturligtvis att människor får sätta livet till. Så det är inte det som det här handlar om. Utan jag ska försöka hålla mig till och titta lite grann på ordet utifrån den sista tiden. Och då talar om det parallella skedet mellan Israel och församlingen. Kan det vara okej? Okay? Vad bra. Jag hade med mig några stycken där i alla fall. Och skönt. Amos 9 kapitel ska vi gå till. Vi ska läsa några gammaltestamentliga texter. Och även lite grann ifrån Nya testamentet naturligtvis. I Amos 9 kapitel från den 11:e versen och framåt så läser vi en profetia här av profeten Amos. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nedrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att det kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilket mitt namn har nämnt, säger Herren, han som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen. Då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska få bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren din Gud. Fader, vi tackar dig, du som är himmelens och jordens skapare. Du som har placerat folken över jorden. Du som ligger bakom allt det sköna, allt det härliga, allt det vackra som jorden egentligen är och innehåller. Vi tackar dig, Fader, för din övergripande plan för hela jorden, hela världen, hela mänskligheten. Tack, Fader, för att vi de här dagarna tillsammans får röra vid det profetiska skedet i tiden. Att vi får tala om tidstecknen här. Och vi vet här, även om inte vi tror och ser det alltid, så vet vi här att du har allt under kontroll. Herre, situationen på jorden ser okontrollerad ut. Med alla krig, allt våld, allt som händer. Men herre, vi vet ändå att du är allsmäktig. Och du har full kontroll över situationen. Herre, vi bara tackar dig för det. Och vi ber dig och tackar dig för att du vill låta en helig ande upplysa våra hjärtans ögon också den här morgonen. Så att vi kan se, höra och förstå. Att vi kan se, höra och förstå utifrån andens hjälp och andens vägledning. Jag ber dig, helige ande, att du blir vår guide, att du lägger till och drar ifrån, herre, i det som finns i mitt hjärta och mina tankar, att vi talar om det vi ska tala om och att vi säger det vi ska säga, herre. Tack att du vakar över oss här i Jesu namn. Amen. Som sagt var, jag tror att Gud har ett parallellt skede här med Israel och församlingen. Jag tror att både Israel som nation och som folk och församlingen har är insatta i ett frälsningshistoriskt perspektiv. Och om vi läser Romarbrevet till exempel 11 kapitlet så förstår vi det. Att både Israel och församlingen upprättas och att det är insatt i det som är Guds frälsningsplan. Men om vi går tillbaks nu bara lite kort här som introduktion till profeten Amos där vi läste här. Och då står det här då, vi läser i den 11:e versen, så står det att på den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, står det här. Davids fallna hydda. Vad kan det vara för någonting? Vad är det Gud ska resa upp på den dagen? Om vi nu tror att det här syftar på den sista tiden. Vad är det Gud vill resa upp den sista tiden? Jag tror att det här syftar både på Israel och församlingen. David, namnet David på hebreiska betyder älskad eller älskling. Alltså David var en man av Guds hjärta, och jag tror också när vi talar om Davids fallna hydda här så är det någonting som Gud ser på, någonting Gud älskar, någonting som Gud följer. Som sagt, jag tror att det här har ett dubbelt syfte. Israel som nation och som folk har självklart rätt till sin upprättelse, precis som alla andra nationer och folk har rätt till sin upprättelse. Och jag tror att Gud vakar över den upprättelsen. Och det som vi kan se i Guds ord, det profetiska ordet, det som talas rent profetiskt om Israel som nation och folk, kommer självklart också, precis som allt annat profetiskt tal, att få sin fullbordan innan tiden är över. Det är samma med församlingen. Församlingen beskrivs som Kristi brud. Och vi rörde lite grann vid det igår. Gud upprättar i den sista tiden sin församling och beklär församlingen med skönhet, storhet, härlighet och makt. Och vi kommer så småningom tillbaka till det. Låt oss tala parallellt om de här två sakerna nu. Israel och församlingen i förhållande till den sista tiden. Israel först. Låt oss säga någonting om det här. När man reser i Israel, som vi har gjort mycket och vi gör det snart igen. Vi kommer att leda en pastors- och ledarkurs här i Israel från den 7 september om vi nu får resa dit, beroende på hur läget är naturligtvis. Men som det ser ut idag så får vi resa dit utan några speciella restriktioner. Vad är Israel för någonting? Man skulle kunna säga så här att Israel är en mix av både gammalt och nytt, av historisk tid och modern tid. Det är en mix av tradition och historia. Det är en mix av alla möjliga tänkbara religioner, tro, folk, politik. Det är en väldigt, man kan säga att det finns rent spontant när man kommer till det här landet så är det en väldigt, kan man uppleva att det är en väldigt röra. Här finns allting, här rör sig allting. Det är samtidigt som man kan uppleva det, när man är där, åtminstone upplever vi det så, ofta väldigt, faktiskt fridfullt, så är det väldigt rörigt. Och man, jag tror att man reagerar väldigt, väldigt olika på när man kommer dit, speciellt när man kommer dit första gången. Men jag tror också att det är så här att när vi reste till Israel första gången 1981 var första gången vi reste dit, Eva och jag. Och jag hade absolut inget jättestort intresse av Israel. Vi var pastorspar i en missionsförsamling och vi blev bjudna på en Israelresa. Och vi åkte dit och vi var där 15 dagar. Och vi reste runt i hela landet och vi bodde på, både på judiska och arabiska hotell. Och vi alltihopa det här. Och när man reste dit första gången så upplevde man ju att det fanns en väldigt romans runt det här med Israelresor. Det fanns en andlig romantik runt det här. Och jag kan säga så här att när vi var där i 15 dagar och åkte hem därifrån, då kände jag så här att nej, men vad bra när vi sitter i Israel, det räcker för mig nu. Det var inte mer än så. Men sen vi kom hem och så landade allt det här. Man sorterar intryck och upplevelser och så landar lite mer och så börjar man bli lite mer intresserad. Vad var det egentligen vi upplevde? Vad är det egentligen vi har sett här? Och jag började studera Bibeln om det här och så småningom reste vi tillbaka. Och så har det här intresset växt vidare. Men just det här, den här Israel-romantiken som man upplevde då, romantiskt. Då, jag vet, ibland de första resorna som vi gjorde sen som reseledare tillsammans med en erfaren guide. Så hade vi med oss människor ibland som trodde att Israel, där är allting perfekt. Och här finns inget våld, här finns inga problem, här finns inga svårigheter. Och man såg landet som det där lilla fina, trevliga landskapet som man byggde upp i sandlådan i söndagsskolan. Och du vet, man flyttade de här gestalterna och gubbarna och så. Men så är det inte. Och när man kommer dit nu, du som kanske inte har varit där om du har varit där tidigare, men inte varit där på 10-15 år, så det är inte så. Det finns ingen romantik kvar längre, utan vi kommer rakt in i en verklighet, mitt in i tiden och mitt in i verkligheten. Och det är väldigt, jag skulle säga så här, att det är väldigt, väldigt intressant att resa till det här området nu. Det är mycket intressantare att resa dit nu än vad det var tidigare. Därför att nu befinner vi oss, när du rör dig i det här området, så befinner du dig mitt i tidsålderns, alltså i tidsålderns avslutning. Här rör sig så mycket som är oerhört intressant. Och jag brukar säga till våra grupper som vi har med oss dit att Israel idag, det är historia, det är en historisk upplevelse. Det är en skönhetsupplevelse, alltså rent naturmässigt, men inte på fler sätt också. Det är en Jesusupplevelse och det är en framtidsupplevelse eller en profetisk upplevelse. Det är laddat med de här fyra dimensionerna och jag ska kort beröra några av de här dimensionerna men inte hinner alla. För det första, alltså, låt oss säga någonting då om det här med att det är en historisk upplevelse. När man kommer till Israel idag, både Israel och församlingen är ett mirakel. Båda två är ett mirakel. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Men när man kommer till Israel idag så är det... Det är en historisk upplevelse. Det är fyllt med arkeologi. Det har aldrig intresserat mig tidigare, men det intresserar mig mycket mer nu. Det är fullt med nya upptäckter. Det är fullt med ny forskning. Det är fullt med nya erfarenheter. Nya utgrävningar. Och det som är intressant idag, det är att när man rör sig i de här områdena nu så ser man, man möter bekräftelsen rent arkeologiskt och historiskt, så möter man bekräftelsen på Guds ord. Hela tiden så gräver man fram och bekräftar Guds ord. Och det intresserar mig oerhört. Alltså man gräver sig ner, man gräver sig djup, man ser, på något sätt så upplever jag att man går i och lever i en mix av sanning, historia och verklighet. Sanning, historia och verklighet. Bibeln har vi sanningen. Historien, den känner vi till lite grann. Men vi lever också mitt i verkligheten. Så det är verkligen en historisk upplevelse. Man ser ett mirakel. Låt oss tala lite om det. Man ser ett mirakel. Som jag sa, både Israel och församlingen är ett mirakel. Jag ska titta på de två miraklerna och vad Gud gör med de två miraklerna. Parallellt här. Vi börjar med Israel. Landet Israel är ett mirakel. Det blev till på en enda dag egentligen. Klart att det var en process. Men låt oss gå till Jesaja 66, profeten Jesaja. Nu är jag inne och predikar och undervisar om ett område som det intresserar mig oerhört, så att när du börjar bli för trött nu, när det har gått allt för lång tid, så börjar jag peka på klockan och skaka på huvudet lite så. Om du tycker att det blir för långt så ska jag försöka avsluta. Men jag ska försöka skärpa mig här. Jesaja 66 och vers 7 står det så här. Innan Sion har känt någon födslovånda föder hon barnet. Innan kval kommer över henne har hon fött ett gossebarn. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Och så vidare. Kan profeten fråga här, kan ett land komma till liv på en enda dag? Det var ju i princip det som hände när staten Israel proklamerades 14 maj 1948. David Ben-Gurion, som då blev första premiärministern, gjorde proklamationen av staten. Och det hade föregått som en lång process från 1921, 1922, kanske ändå längre tillbaka i tiden, i slutet av 1800-talet, när den här judiske mannen som bodde i Europa, som heter Theodor Herzl, skrev sin dröm, Der Judenstadt. Alltså han beskrev i en bok den drömmen av ett fritt Israel, för ett land för judisk invandring. Och den här boken spreds då ut över hela världen, till de judiska kolonierna, lästes av judar ut över hela världen. Och det väcktes upp en längtan inom att återvända till sitt land, Eretz Israel. Och så småningom så började det judiska folket vandra tillbaka och man började komma in i landet. Och 1921-1922, någonstans här, så har vi det som kallas för Bafordeklarationen. När Nationernas förbund, föregångarna till FN, Förenta Nationerna, då proklamerar ett stort landområde som ska vara till judisk invandring. Ett stort landområde som där judarna skulle få proklamera, bygga upp sin egen stat. Om vi bara snabbt går in i historien. Nu går det fort, ursäkta, men det är bara för att jag ska hinna med så mycket som möjligt. Från Bafordeklarationen ända fram till 1948 så går det en process där man delar det här och ger bort över 75% av det som från början var ett juridiskt godkänt dokument av Nationernas förbund, undertecknat utav den brittiske premiärministern, för britterna hade överhögheten över området då. Över 75%, ändå mer än 75%, men bara för att jag har inte den exakta siffran i huvudet vill jag inte överdriva, ges bort till andra folk, och så småningom så blir en liten del av det här stora landområdet kvar för det judiska folket. Och 14 maj 1948, när man hade godkänt den sista delningen då i Nationernas förbund, eller i Förenta Nationerna var det då, förlåt, så proklameras staten Israel. Och Ben-Gurion gör den här proklamationen och landet kommer till 1948, 14 maj, 15 maj 1948. Nationen Israel, som då var precis nyproklamerad och inte hade hunnit med att bygga upp varken regering eller armé, utsätts för en, för då startar självständighetskriget. Och man attackerar då det här lilla landområdet från Egypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Saudiarabien, Irak och så vidare. Och det bryter ut ett befrielsekrig som pågår ungefär ett år innan det är över. Och Israel då har lyckats då att hålla sitt landområde och har intagit lite större områden av det som man fick från början här. Eller det som man proklamerar sin stat. Jag kan inte gå in på alla de detaljerna. Men nu är det igång. Det är ett mirakel. Det hände. Det blev till. Och man hade mycket, mycket, mycket stort motstånd, mycket emot sig här. Men drömmen började bli en verklighet. Pionjären Theodor Herzl, som sen då fortsätter avlöses av andra pionjärer som Golda Meir, Moshe Dayan, omtalade personligheter. Förintelsens pionjärer, för att inte tala om dem. Många av de här männen och kvinnorna som fick ge sina liv under andra världskriget. Och nu ser vi lika stora smärtsamma folkmord ske över världen efter detta också. Men det här är ju trots allt hänt. Och jag har ett citat här som har gripit mig väldigt. Från en rabbin, en judisk rabbin som hamnade i Auschwitz under andra världskriget. Och han fördes så småningom till gaskammaren där han då fick sätta till sitt liv. Och den här rabbinen heter Rabbi Moshe Freidman. Han ger det här uttalandet, jag har citatet här framför mig, innan han går in i gaskammaren för att dö. Då ropar han så här: tro inte att ni kommer att lyckas utrota det judiska folket. Det judiska folket kommer att leva för alltid. När han hade ropat detta ropade han ut engagerat: Shema Israel. Det betyder leve Israel ungefär, kan vi säga. Shema Israel. Och alla judar ropade tillsammans med honom: Shema Israel. Rabbi Moshe Friedman talade detta innan han tillsammans med övriga fördes till gaskammaren och fick sätta till och fick ge sitt liv. Den som vittnar om detta är Lee Blaufhaus, medlem av standardkommando i Auschwitz. Alltså, det här landet är ett mirakel. Många pionjärer har fått sätta livet till. Man har fått kämpa, utkämpa olika slag, som vi sa, bara befrielsekriget, sexdagarskriget och även då kriget som bröt ut på försoningsdagen Jom Kippur 1973. Och landet har legat risigt till många gånger och har varit på väg att utplånas. Men man har lyckats på något sätt klara sig och överleva. Och det kanske är kontroversiellt, men du vet, när Israel under sexdagarskriget så småningom kommer fram till sin heligaste plats. Det finns någonting som är väldigt heligt i Israel. Det är de heliga platserna. Det finns en respekt emellan de stora världsreligionerna att man skändar inte varandras heliga platser. Den respekten finns. Man skändar inte den judiska befolkningen. Skändar inte, om man tänker sunt. Det är ju inte alla som gör det, tyvärr. Skändar inte muslimernas heliga plats på Tempelberget. Man skändar inte den platsen. Och muslimerna, om man tänker sunt från den sidan, så skändar man inte judarnas heliga plats som är Västra muren eller Klagomuren. Man gör inte det. Man respekterar varandras heliga platser. När Israel så småningom kommer fram till Västra muren och får äntligen komma dit igen för att tillbe på sin heligaste plats. Och Israels försvarsstyrkor bryter igenom då. Jordanien höll ju Västra muren och den delen av Jerusalem fram till sexdagarskriget. Och när man då bryter igenom och kommer tillbaka till Västra muren, då har alltså man använt Västra muren som en avskälpningsplats och som en pissoar. Men man bryter igenom där och man kommer fram. Och jag har ett citat som jag bara vill läsa för dig. Står det så här. Det här är alltså Moshe Dayan som var försvarsminister. Och en kontroversiell sådan. Men han säger så här. Israels försvarsstyrka har idag på morgonen enat det delade Jerusalem. Israels stympade huvudstad. Vi har kommit fram till det heligaste av våra heliga platser. Vi kommer tillbaka och inget kan längre tas härifrån. Och vid hans sida så står en rabbin. Och man blåser i det här shofarhornet. Ett speciellt horn som man blåser in högtider med. Speciellt det judiska nyåret. Och då citerar den här gamla rabbinen en bön. Och så ber han så här. Lovad vare du, Herre, vår Gud, världens konung. Som har hållit oss vid liv. Låtit oss bestå. Och hjälpt oss att uppnå denna tid. Så det betyder mycket för Israel. Man har kämpat, man har brutit igenom. Naturligtvis har det varit mycket ond, bråd, död tyvärr. Vi försvarar inte det på något sätt. Vi försvarar inte krigshandlingar på något sätt. Jag måste ge dig en sån här liten solskenshistoria till innan vi går in och talar om nästa mirakel som Gud har i tiden, församlingen. Det är den ensamme soldaten under kriget under som bröt ut på försoningsdagen när hela den israeliska armén är hemskickad på permission och man går i bön och fasta, man dricker inte, man äter inte på en dag och man röker inte. Det är väldigt, man röker mycket i det här landet, men man röker inte när man fastar. Och man är hemskickad på permission. Det är varmt, det är hett, september, oktober någonstans, där brukar den här dagen falla in, vanligtvis september. Och när man då är ute på gatorna, man besöker synagogan, man är tillsammans med familjen, det är en försoningsdag. Och då blir man anfallen från tre håll, från över Golanbergen kommer Syrien, den syriska armén, söderifrån via Sinai kommer egyptierna och Jordanien börjar skjuta in i Jerusalem. Och man utsätts för en överraskningsattack och man hade ingen armé mobiliserad. Då mobiliserar man sina armé genom att skicka upp arméplanen och flyga så lågt som möjligt över de stora städerna och bryta ljudvallen. Då får vi veta den här smällen som kommer då. Och så går soldaterna hem, lyssnar på radio och så mobiliserar man. Man låg två dagar efter mobilisering. Men då finns det, den som har berättat det här för mig är en israelisk guide. Han var själv med i det här kriget som soldat. En svensk man. Med judisk påbrå som också är israelisk medborgare och bor i landet. Han berättade att det fanns en ensam soldat som hade beredskap uppe på Golanhöjderna. Och som var posterad där. Och när man då, Syrien börjar tränga in där, då tar han sin armébil och åker upp på en höjd. Högt upp, och så tänder han en stor, stor eld. Och så åker han ner från den höjden och åker upp på nästa höjd. Och tänder en stor, stor eld. Och så åker han upp på en tredje höjd och tänder en stor, stor eld. Vilket gjorde att de syriska arméerna trodde att israelerna låg på de här höjderna där brann. Och man saktade in sin invasion. Och man hann då mobilisera för att försvara sitt land. Det finns pionjärer också i det här landet. Och hur man än ser på det här förhållandet mellan Israel och Palestina, alltihopa det här, så handskas man ju inte hur som helst i någon chalans med det här. För det finns någonting gudomligt i det här också. Gud älskar alla människor. Juden såväl som araben såväl som palestinier. Så det är ingen skillnad på det. Men man handskas inte hur som helst med det. Israel är ett mirakel, min vän. Och Gud har sagt i Jesaja 31 att så länge jorden består så kommer också den här nationen att bestå. Det finns något gudomligt i detta också. Så Israel är ett mirakel. Men församlingen då? Hur är det med församlingen? Gud upprättar Israel. Ger den sin upprättelse. Gud upprättar församlingen. Hur är det med församlingen? Församlingen är ett mirakel. Hur kom församlingen till? Hur kom församlingen till, mina vänner? Jo, om vi läser Apostlagärningarnas andra kapitel. Så faller anden på pingstdagen i Jerusalem. Och 120 personer som har befunnit sig i bön där blir fyllda med Guds ande. Ibland kallar vi det för andedop. Ibland för andeuppfyllelse. Men de blir fyllda med Guds ande. Petrus predikar smord av Guds ande. Massor med människor lyssnar på honom. Och 3000 tar den dagen emot Jesus till personlig frälsning. Och man låter döpa sig i vatten till Kristus och så vidare. Här föds församlingen. Här börjar församlingen. Här startar församlingens tid. Församlingen, min vän, Kristi kropp är ett mirakel. Gud satte ner församlingen i tiden. Gud frågade inte lärjungarna om de var intresserade, utan han satte ner församlingen i tiden. Från den här dagen, kan vi enkelt säga, så börjar församlingens tid på allvar. Församlingen växer fram, församlingen utvecklas, församlingen byggs upp ut över hela landet och så småningom ut över hela världen. Församlingen föddes i ett mirakel, min vän. Vi har pionjärer i landet Israel, men vi har pionjärer i församlingen. De första lärjungarna, de första församlingarna. Vi har pionjärer genom hela väckelshistorien. Vi har svenska pionjärer, män och kvinnor som har gett sina liv för Kristi kropp och församlingens uppbyggande också i den här nationen. Församlingen är Guds egendom, är Guds institution. Det är ett Guds mirakel som bär på Guds härlighet. Och Gud upprättar båda de här storheterna i den sista tiden. Innan Jesus kommer tillbaka kommer båda de här storheterna att ha fått sin rättmätiga upprättelse, sin härlighet och sin skönhet. Så det är det första jag bara vill säga om den här upprättelsen. Att både Israel och församlingen är ett mirakel. Det andra vill säga någonting om när det gäller upprättelsen av de här två storheterna i tiden. Det är att både Israel och församlingen har sin skönhet. De har sin skönhet. De har sin härlighet. De har sin kraft. Om vi tittar på det rent fysiskt, lite grann till orkar du. Om vi tittar lite grann rent fysiskt på Israel först, så är ju Israel är ju en märklig nation. Ett sånt litet landområde. Och det märkliga med detta är, detta lilla landområde vill alla åt. Alla vill åt det här landområdet. Alla ska bo där, alla ska äga det, alla ska ha det. Det är inte större än Småland i princip i sitt geografiska landområde. Så intressant och märkligt. Vad kan det bero på? Naturligtvis beror det på att det är insatt i ett större perspektiv. Annars vore det ju inte intressant med detta landområde. Men det är ett väldigt variationsrikt land. Allt ifrån snöklädda Hermon i norr till stekheta öknen i söder. Till jordens yttersta plats, Döda havet, som ligger drygt 420 meter under havsytan. Ja, det är mer nu därför att vattennivån sjunker hela tiden. Men en av jordens, kanske jordens yttersta plats, 420 meter under vattenytan. Höga berg, torr öken, sandstormar, växtlighet. Och som Jesaja säger i det 35 kapitlet, vi kan gå dit, Jesaja 35. Det är ett väldigt variationsrikt land. Jesajas 35 kapitel ifrån den första versen, så står det så här: öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den. Karmels och Sarons prakt. Det ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät och så vidare. Alltså öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Och det märkliga är att när vi reste första gången 1981 så var många av de områdena vi såg, det var ren öken, där grönskar det idag. Öknen och ödemarken ska glädja sig, ska grönska. Landet blomstrar, landet bär på en märklig skönhet. Mitt i all denna konflikt som finns så bär landet ändå på en märklig skönhet, på en märklig storhet, på en märklig härlighet. Städerna som har varit ödelagda byggs upp. Städerna som har legat i ruiner blir städer igen. Byggs upp och befolkas utav folk. Och det var ju precis det profeten Amos sa. Om vi nu tror att Amos är en profet, vilket vi naturligtvis tror. Profeten, om vi går tillbaks till profeten Amos. Amos 9 kapitel. Och så upprepar vi några verser där det står så här: att jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. Det ska bygga upp de ödelagda städerna och få bo i dem. Det ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. Det ska anlägga trädgårdar och äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. Det ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren din Gud. Alltså, det finns en gudomlighet i det här. De har rätt i sitt land, självklart. Landet byggs upp. Landet får sin skönhet igen. Landet får sin storhet igen. Och landet är på något märkligt sätt laddat med det här. Det är laddat med det här. Och man kan erfara det när man reser i landet. Med en medvetenhet reser i landet och kopplar det man är med om till det som Guds ord säger. Då ser man att landet är laddat med skönhet, härlighet, storhet och kraft. Mitt i sin svaghet. Mitt i sin bristfällighet, mitt i all denna konflikt som finns, finns det någonting av Gud i landet. Om vi då tittar på skönheten och storheten och härligheten i förhållande till församlingen, så när Gud upprättar Israel så upprättar Gud också församlingens skönhet. Jag tror att Guds grundtanke är att upprätta sin kropp, Kristi kropp, församlingen, med skönhet, med storhet och med kraft den sista tiden. Gud reser upp sin församling över hela vår värld. Gud reser upp sin församling i Sverige med ryggrad som vi talade om igår. Och jag tror att Gud har för avsikt att smycka församlingen, sin Kristi kropp, med gåvornas härlighet. Alltså Gud vill att vi ska fungera i gåvorna han har lagt ner i församlingen i våra liv genom den helige ande. Första Korinthierbrevets 12 kapitel talar om de 9 gåvorna som är redskap till församlingen för att kommunicera evangelium till en förlorad värld. Och i första Korinthierbrevets 1 kapitel och 7 vers så säger faktiskt Paulus till församlingen att det saknas ingenting hos er när det gäller gåvor. Säger han. Och jag tror att det är Guds tanke. Gåvornas härlighet, fruktens skönhet ska smycka församlingen. Galaterbrevets 5 kapitel vers 22-23 som vi också nämnde om igår. Andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Jag tror att jag citerade från 1917 års översättning där, om du undrar om det inte är riktigt samma i Bibel 2000. Men fruktens skönhet alltså ska smycka församlingen. Det här lägger Gud i sin församling. Kärlekens ljuvlighet ska känneteckna församlingen den sista tiden. Gud upprättar sin församling som ett redskap i tiden. Och han upprättar församlingen med kärlekens och enhetens ljuvlighet. Vi kan gå fram till och läsa några verser från Johannes 17 kapitel. Johannes 17. Jag tror att det är viktigt att vi ser mitt i det som också är avfall i tiden. Att Gud verkligen gör någonting väldigt genuint, något starkt. Ett upprättelseverk med Israel men också med församlingen. I Johannes 17 kapitel, Jesu överste prästliga förbön, så läser vi därifrån den 20 versen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Alltså, Jesus ber inte bara för lärjungarna de första, han bad för oss. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Alltså, det här vill Gud se i sin församling. Det här hör till upprättelseverket den sista tiden. Gud smyckar församlingen med kärlekens och enhetens ljuvlighet. Vad blir resultatet av att Gud får resa upp sin församling med gåvornas härlighet, fruktens skönhet, kärlekens ljuvlighet? Jo, vi går fram till Apostlagärningarnas 4:e kapitel också. I Apostlagärningarnas 4:e kapitel, ifrån den 31:a versen, så läser vi så här. Församlingen i Jerusalem är i trångmål. Man har bett tillsammans. Och när man har slutat att be, står det här i vers 31. När det hade slutat att be skakades platsen där det var samlade. Och det uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herre Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Enhetens kraft. Det här smyckar Gud sin församling med den sista tiden. Jag upprepar det igen. Gåvornas härlighet, fruktens skönhet, kärlekens ljuvlighet och enhetens kraft. Det är ett upprättelseverk som vi befinner oss i nu. Och ena handen här så har Gud Israel. Vi förstår inte allt. Vi kan inte riktigt förstå allt som händer när det gäller just det här. Här behöver vi en helig ande. Som uppenbarelsens ande för att tolka Guds vägar i tiden. Jag tror att det är enbart genom den heliga anden som vi kan förstå vissa saker. Men vi har fått anden för att vi ska få vishet, kunskap och uppenbarelse. I ena handen här så har Gud Israel som han upprättar. Och andra handen här så har han församlingen, Kristi kropp, som han upprättar. Båda två är insatta i ett frälsningshistoriskt perspektiv den sista tiden. Och där är vi nu. Mitt i detta är vi nu, mina kära vänner. Mitt i det här är vi nu. Jag ska få avsluta det här. Tiden rinner iväg här, så jag ska försöka summera bara. Och nämna för dig också att jag tror också att det här handlar om Jesus. Jesus, en Israel, en Jesusupplevelse. Församlingen ska vara en Jesusupplevelse. Så är det. När du kommer till Israel så går du i Jesu fotspår. Vissa platser är identiska. Jag menar, man har inte lyckats flytta på Genesarets sjö. Det är samma. Kapernaums ruiner ligger på samma plats där Jesus en gång gick. Trappan upp till Kajfas palats är identisk med den trappa som fanns på Jesu tid. Runt västra muren och tempelplatsen har man grävt fram delar av Herodes tempel som stod på plats under Jesu tid. Det är tempel som Jesus besökte. Alltså, det finns... Du trampar marken. Det är inte det viktigaste, men Jesus är där. Landet är laddat med Jesus för dem som vill möta honom. Församlingen ska vara laddad med Jesus den sista tiden. Församlingen ska vara en Jesusplats. En Jesuserfarenhet. En Jesusupplevelse. Det är dit människor ska gå för att få möta Jesus så som han var och så som han är. Allt det han gjorde, allt det han gjort och allt det han kommer att göra. Jesus Kristus är densamme. Så församlingen är också en Jesusplats, en Jesusupplevelse. Jag tror att det är viktigt att vi får erövra det DNA som verkligen är församlingens DNA. Jesus, vi är Kristi kropp på jorden. Jesus är i sin församling. Jag går inte djupare in på det. Jag vill avsluta bara med att säga någonting om tidsläget när det gäller Israel och församlingen, alltihopa detta. Jag sa ju också att jag brukar säga att församlingen eller en Israel är en profetisk upplevelse, och det är det. Det är en profetisk upplevelse, för vi vandrar, vi lever i det profetiska ordets fullbordan. Men vi befinner oss också i en tid som är svårtolkad. Vi befinner oss i en tid som är väldigt svår att förstå när vi tittar på. Vi kan bara ta det som pågår just nu. Konflikten mellan Israel och Hamas, och där is också finns i bakgrunden. Alltså alla dessa människor som får sätta livet till. Och alla raketer som skjuts in i Israel, och all markinvasion, all bombning som sker från Israel in i Gaza. Ingenting av detta är självklart försvarligt. Det är ond, bråd, död. Människor får sätta livet till. Vi lider med människor som får vara med om det här. Och det är svårt att förstå hur det här ska lösa sig. Det är svårt att förstå sig på den här konflikten. En sida vet vi, Gud på något sätt upprättar Israel och församlingen. Men det är ändå svårt att förstå hur det här ska gå till. Det är svårt att förstå hur detta ska kunna lösa sig. Och jag skulle säga så här, utifrån mitt perspektiv. Jag tror att det är nästintill, jag är ingen politisk expert på något sätt. Men jag tror att det nästintill är omöjligt att få en politisk lösning på det här. Nästintill omöjligt. Det är omöjligt att få en politisk lösning på det här. Men jag tror att Gud har en väg här. Jag tror att Gud har en högre väg här. Och det, om utifrån det bibliska perspektivet som jag uppfattar det, så tror jag inte att det finns någon annan väg här än försoning. Försoning mellan människor. Jag tror att försoningen är vapnet. Jag tror att försoningen är den framkomliga vägen. Jag tror inte politiskt på en lösning. Man kommer kanske komma fram till vissa kompromisslösningar. Och man kommer att få lite lugnare i regionen. Lite lugnare i området. Och kan hända att man också kan få lite större respekt mellan folkgrupperna. Så att man inte håller på hela tiden och skjuter och tar livet av varandra. Varken från det ena eller det andra hållet. Utan att man kan få ett lugnare läge. Därför att folken är inte problemet. Folken vill leva sida vid sida. En israel, vad är det för någonting? Det kan vara bra att veta. En israel kan vara en jude, det kan vara en arab, det kan vara en palestinier eller någon annan nationalitet. En israel är en person som har israeliskt pass och är israelisk medborgare. Knesset är det israeliska parlamentet. I knesset finns representanter både av judar och araber och så vidare. Alltså, problemet ligger inte bland folken egentligen. Folken på gräsrotsnivå, inte överallt, inte alltid. Det finns extremister på alla sidor. Men grundläggande, så bland folken, så vill man hitta en lösning för att kunna leva och bo i frid och fred sida vid sida. Ond, bråd, död är inte lösningen. Vi ser alldeles så mycket av det. Men jag tror att det finns en hög väg här. Och jag tror att Gud har en hög väg. Och det är försoningens väg. Barriärer och murar som byggs mellan människor, både fysiskt självklart men också attitydmässigt, känslomässigt, kan inte brytas ner på något annat sätt än via försoning. Enbart via försoning. Jesus har dött för varje person, varje människa. Och i Kristus kan människor förenas. Och vi talade om det, jag tror det var igår kväll, så vi talade lite grann om det. Det här med att vi har mött de här två pastorerna. En palestinsk pastor från Betlehem, pastor Nihad, som förestår en palestinsk församling inne i Betlehem. Och vi har mött honom många gånger och brukar åka dit till hans församling och träffa honom när vi är där. Och vi var där i maj nu senast inne i hans församling där i Betlehem med vår grupp vi hade med oss då. Vi har mött pastor Nihad, men vi har också mött den israeliske, den judiske mannen, den judiske pastorn Evan Thomas, som har en kristen församling bestående av judar i Natanja. Och de här två bröderna har hittat varandra över alla gränser, över alla barriärer, över allt religiöst tänkande, över alla attityder. Hur går det till? Det är ett mirakel. Det bygger enbart på försoning och förståelse mellan människor i namnet Jesus. När de här två bröderna på ett mirakulöst sätt hittar varandra, och hur pastorn Nihad inne i Betlehem har fått komma ut ur Betlehem och komma till Natanja för att predika i en judisk församling, och hur den judiske pastorn Thomas Evan har fått komma ut där och in i Betlehem för att predika in i den palestinska församlingen, och hur de här två bröderna har fått gå en hög väg för att hitta någonting tillsammans, hur de har fått betala ett pris av brist på förståelse hos sina församlingar, vilket är helt naturligt och ganska lätt att förstå. Utifrån konflikten så ställs ju naturligtvis frågor i den palestinska församlingen. Men hur kan vi ta hit en judisk man och predika? Och tvärtom, i den judiska församlingen. Vi kan ju inte ha en palestinsk pastor och predika här. Men man, hur man har övervunnit och överbryggat konflikterna och nått en enhet och en gemenskap mellan bröder i den heliga andes kraft och i kraft av Jesu försoning. Jag tror att det är enda vägen till en lösning mellan folkslagen. Det är att vi lägger ner våra vapen, våra attityder, våra inställningar och uppfattningar. Och låter kärleken i Jesus få genomsyra våra liv så mycket att vi älskar bröderna. Oavsett vilken bakgrund vi har. Oavsett vad som hänt bakåt i tiden. Ingen av oss har gjort allting rätt. Men vi hittar en hög väg. Vi förenas i Jesus. Och jag tror det är samma sak här när det gäller just den här konflikten. Jag tror aldrig att det här på något sätt kommer att lösa sig utan att vi vågar gå den höga vägen och förenas i Jesus Kristus. Den politiska vägen är i princip oframkomlig, tror jag. Men vägen i Kristus är framkomlig. Vägen i Kristus är alltid framkomlig. Och om vi inte alltid förstår allt det Gud gör med varken Israel eller församlingen, så låt oss be om den heliga andes uppenbarelse så att vi får en djup förståelse av att båda de här storheterna är insatta i ett frälsningsperspektiv, i frälsningsplanen, vilket syftar så småningom till att Jesus Kristus kommer tillbaka. Då kommer det inte finnas en skillnad på män och kvinnor, på folkslag hit och folkslag dit, och på nationer hit och på nationer dit. Då är det utjämnat, därför att i Kristus är vi ett. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Fader, vi tackar dig att vi får vara mitt i den tid som vi är i just nu, att vi får leva i en tid, Herre. Och det är så mycket som händer utifrån det profetiska perspektivet, Fader. Vi förstår inte allt. Vi kan inte läsa av allt utifrån vår mänskliga kunskap, vår mänskliga vishet och vår mänskliga förmåga. Därför ber vi dig, heliga ande, vi som är dina barn, Fader, vi ber dig att du ska låta den heliga ande upplysa våra hjärtans ögon så att vi kan se och vi kan förstå, Herre, lite mer av det som är dina vägar, dina planer och ditt handlande och ditt agerande. Vi ber dig, helige ande, du som är vår hjälpare, hjälp oss, Herre, att på ett djupare sätt förstå det profetiska ordet, att på ett djupare sätt kunna tolka tiden utifrån ett bibliskt perspektiv och förstå, Herre, var du finns någonstans i allt detta. Herre, vi tackar dig för att vi den här söndag förmiddagen här i Skillingaryd får välsigna vårt eget land, Herre. Vi välsignar Sverige. Vi ber för Sverige, vi ber för varje man och kvinna från olika nationaliteter som bor och bygger i vårt land idag. Jesus, tack att du rör vid människor och du ska välsigna varje man och kvinna, varje folkslag i vår nation. Du ska välsigna Sverige med väckelse. Herre, vi ber också för din församling. Vi ber att du ska upprätta din församling med församlingens skönhet, med församlingens ljuvlighet, med församlingens storhet och i församlingens kraft, Herre. Låt det DNA som du har lagt in i församlingen, som är av Jesus, Jesu hjärta, Jesu kärlek, få växa fram i din kropp i Sverige, Fader, så att församlingen blir en Jesusplats dit människor kan fly för att hitta en fristad och få sina liv förvandlade och upprättade. Herre, vi får också i detta möte be för Mellanöstern, be för Israel, be för palestinierna, Herre, be för det palestinska folket, det judiska folket, det arabiska folket. Du gör ingen skillnad på nationaliteter, Herre. Du älskar juden, palestinien och araben. Och Gud, vi ber för detta område av vår värld, Herre. Vi vet att du har din hand över det. Vi vet att du har en profetisk tanke med det, Herre. Vi kan inte på djupet förstå det, Herre. Vi böjer oss under det och vi överlåter till dig, Herre, att lösa det som inte kan lösas, Fader, på mänsklig väg. Och vi tackar dig, Fader, för att du också finns där på plats, Herre, för att välsigna Israelen, juden, araben, palestinien, ja, folkslagen. Vi ber att du skyddar folken i det här området från ond, bråd, död, Fader. Precis som vi ber att du skyddar de kristna som förföljs på olika världsdelar, så ber vi, Herre, skydda män och kvinnor på båda sidor av denna konflikt, Herre. Låt ond, bråd, död få upphöra, Fader. Låt försoning få inträda, Herre. Låt en hög väg få träda fram mellan människor, Herre. Vi ber om detta, Fader, i Jesu namn. Och vi tackar dig, Jesus, för att du har dött och uppstått för varje man och kvinna också i det här området i Mellanöstern. Och vi ber här om en väckelse över Mellanöstern, Herre. En frälsningens och försoningens väckelse, Fader, i Jesu namn. Herre, vi ber också, jag vill också be dig Fader för de här församlingarna här som vi har gästat den här helgen. För Allianskyrkan, Herre, Pingstkyrkan, de två församlingarna, Herre, som delar arbetet här under sommaren. Gud, du ska välsigna dem med all den himmelska världens andliga välsignelse. Du ska välsigna dem att hitta en väg, Herre, en hög väg för att nå ut till bygdens män och kvinnor, Herre. Du ska välsigna dem, Herre, med en tydlighet i namnet Jesus. Du ska välsigna dem med andens skönhet, Herre, med gåvornas ljuvlighet och storhet, med frukten härlighet, Herre, med enhetens kraft, Fader, så att den här bygden börjar se ännu mer kraftfullt. Jesus är i församlingen. Jesus är i bröderna och systrarna. Herre, välsigna dem att gå på din höga och på din raka och på din väl upplysta väg, Fader. Välsigna dig som leder församlingen, som pastorer, predikande bröder och systrar, som andligt ledarskap, styrelse, äldste och vilken beteckning man nu har på ledarskap, Fader. Vi tackar dig för detta, Far. Smörj dem med din ande, Herre, i Jesu namn. Låt deras bägare få flöda över, Fader. Tack, Fader, för detta i Jesu namn. Amen.